kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi håller på med Romarbrevet och vi har kommit till del 11. Vill du lyssna till bibelförklaringarna i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19.
Jag är med att be. Tack kära himmelske fader för att vi får tillhöra dig. Att vi har kallats till gemenskap med dig och med varandra. Tack för försoningens grund i Jesus Kristus. Tack att vi får vara delaktiga i hans person och i allt vad han har gjort. Som om gjorde han det bara för oss. Vi ber att du genom ditt ord och genom din heliga ande ska öppna våra sinnen för din närvaro. Tack för att vi får räkna med din närvaro. Tack att vi får räkna inte med din passiva närvaro utan med din aktiva närvaro. Att du kommer till oss, att du rör vid oss. Att du vill forma oss efter din sons avbild. Så vi får vara söner i sonen. Att vi får vara dina älskade och utvalda. Vi ber att du stärker oss i den heliga ande till vår inre människa. Så överlåter vi den här stunden till dig. Och ber att du använder den som en del i det som du gör i våra liv. Amen. Ja, välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen. Jag tänkte säga ruskiga tisdagskvällen, det är ju sånt riktigt höstväder ute nu, sen har hösten kommit. Och vi får hoppas att vi ska kunna ta oss igenom det här nu trots lågtrycket som åtminstone jag känner av. Det är kanske fler som gör det. Vi ska börja på Romarbrevets andra kapitel. Och då ska vi läsa där de fem första verserna. Ska bara säga det då som en liten repetition att i första kapitlet så fick vi lära oss och så fick vi förstå att människor i allmänhet har viss kunskap om Gud genom skapelsen. När Paulus talar om det att det är uppenbart för oss så använder han ju inte ordet som där hemligheten om Jesus Kristus avslöjas utan han använder ett annat ord, ett lite mildare ord va? Men det finns ändå en aning. Och vi vet att även om vi inte är intagna i det utkorade folket, i det judiska folket, så finns på något sätt ett samvete hos oss alla. Det finns en svag förståelse utav det som är osynligt. Och det här vet Paulus och det har han talat om. Och så, som om det inte räckte med att säga det, ursäkta. Så räknar han upp 21 stycken, ska vi säga, missgärningar. Och de där 21 missgärningar, de tjänstgör som exempel på vad det är att leva utan Gud och utan hopp i världen. För det är ju så, om ni kommer ihåg det från förra gången, att när det här talas då om ondska och elakhet, svek, våld och så vidare, allt vad som räknas upp här, 21 saker, så ska vi inte läsa det så ytligt som att vi tänker att oj då, där svek jag, nu har jag syndat emot det, nu är jag en dålig människa. Utan vi ska se det som en beskrivning utav ett liv som är bortvänt ifrån Gud. För det är det som är det nya för Paulus och det kommer vi se ännu tydligare när vi kommer längre in i Romarbrevet, att det finns två sorters liv. Ett liv utan gemenskap med Gud och ett liv i gemenskap med Gud. Och det här beskriver han på olika sätt. Köttets gärningar, säger han i Galaterbrevet, de är uppenbara och tydliga. Det kan ju vem som helst begripa att det är fel att ljuga och stjäla och allt vad det är för något va. Och så räknar han upp andens frukt som ska vara det som är kännetecken på det nya livet. Som egentligen är en beskrivning av Jesus Kristus och Jesu Kristi liv som vi har fått del av. Så här finns då alltså inte någon ursäkt egentligen. Och jag skulle kunna säga så här också innan vi läser i de första verserna i andra kapitlet. Att så här långt, alltså till och med kapitel 1 ut. Så långt så har nog judarna i allmänhet kunnat hålla med om allting. Så det här första kapitlet är inte något speciellt kristet i den meningen. Utan det här skulle vilken jude som helst ha hållit med om. Men det som händer i det andra kapitlet, det är att han börjar inkludera också judarna. För judarna, de tänkte som så, vi kan se på något bibelställe på det sedan, men judarna tänkte som så att de var ju intagna i Guds förbund, levde under lagen, alltså under Guds ord, under Guds vilja. Sen att de inte var fullkomliga så, det är ju en självklarhet närmast, men inte desto mindre så lever de i gemenskap med Gud. Och där ska man både höra lagen och göra lagen, även om man inte är fullkomlig. Så där fanns så att säga en garanti. Jag höll på att säga nästan ordet frälsning. De skulle kunna använda ordet frälsning, för de blev ju frälsta, tagna ut ur Egypten. Och så blev de intagna som ett Guds folk i förbundet. Så de var trygga i den tron. Men däremot så när de såg på hedna folken, så såg de ju människor utan Israels Gud, utan hopp, utan löftena helt enkelt. Så de hade alltså, jag skulle inte vilja säga att de hade en självgod bild, utan de hade däremot en bild av att andra inte räckte till. Det var deras förståelse. Och därför så hade de nog inga invändningar efter första kapitlet här. Men det som är Paulus avsikt, det är ju att visa att alla människor, alltså också judarna, är orättfärdiga utan tron på Jesus Kristus, utan Guds ingripande och Guds frälsning. Och det kommer han nu och visa tydligare och tydligare. I det andra kapitlet, så i alla fall de 16 första verserna, så är det inte så tydligt att han inkluderar judarna. För ni ser, föregriper här, men i andra kapitlet, vers 1, där börjar han lite försiktigt och säger: därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är. Alltså det inkluderas ju judarna. Och det kommer igen sedan i vers 3. Menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa? Alltså inklusive judarna antydningsvis. Och sen längre ner i andra kapitlet och en bit in på tredje kapitlet, där blir det väldigt tydligt att också judarna drabbas, om man får säga så, av Paulus diagnos på mänskligheten. Nu vi läser då de första fem verserna där i andra kapitlet. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt? Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Jag sa det, hur det judiska folket, det gamla Israel, betraktade hedna folken. Ni kan få exempel på det i Saltaren 56 och Saltaren 59. Det är ju så nära varandra de där kapitlen, som vi kan titta på båda ställena. Saltaren 56, vers 8. Här är då David förföljd och han ropar på Guds ingripande och Guds hämnd, och så kommer det i vers 8. Nej, slå ner folken i din vrede, och så vidare. Nu är det ju lite lösryckt där, va? Men det är icke desto mindre så är det här en bön alltså hos kung David. Slå ner folken i din vrede. Och i 59 kapitlet, där blir det tydligare. Nu läser vi inte hela salmen, men ni ser där i vers 2: rädda mig min Gud från mina fiender, beskydda mig för mina motståndare, och så vidare. Och så kommer det i vers 6: Herre Gud, Sebaot, Israels Gud, vakna upp och ställ alla folk till svars. Skona ingen som handlar trolöst. Och i vers 9 så kommer det igen. Men du, Herre, ler åt dem, du bespottar alla hedna folk. Därför de är alltså inte intagna i tron på Israels Gud. De lever inte i gemenskap med den helige, utan de lever ju då under Guds tänkta vrede. Och det kommer i vers 14 också. Eller vers 13 kan vi ta till och med. Vart ord på deras läppar är en synd i deras mun. Låt dem fångas i sitt högmod genom den förbannelse och lögn som de talar. Förgör dem i vrede, förgör dem så att de ej mer finns till. Låt dem veta att det är Gud som härskar i Jakob till jordens yttersta ände. Och det är som sagt vad den här synen på att de är ett privilegierat folk som lever i gemenskap med Gud till skillnad mot de andra folken. Så när det blir såna spänningar så kommer den här synen, den här förståelsen till uttryck på det här sättet. Det Paulus har gjort då i Romarbrevets första kapitel, det är att han har visat att han har hållit med om detta. Det talas ju om Guds fred i första kapitlet. Men nu börjar han alltså förklara att också judarna är orättfärdiga. Också judarna är kallade till gemenskap med Gud i Jesus Kristus. Han säger här att när de dömer hedna folken, som i vers 1. Du som dömer handlar ju på samma sätt. När du dömer en annan så fördömer du dig själv. Därför att då har man ju tagit sig rätten att döma hedna folken. Att ha den synen. Och i och med att man har den synen så är man ju själv likadan. Sitter ju i samma båt med hela mänskligheten, vare sig man är jude eller grek. Och det här såg inte, judarna såg det inte på det sättet. Men Paulus försöker som sagt förklara att också judar är ofullkomliga. Det finns alltså inte någon ursäkt för att leva på det sätt som beskrivs i det första kapitlet. Bara för att man är jude så finns det inte någon ursäkt för att leva på det sättet. Eller att leva ofullkomligt. Det finns ingen ursäkt för synder och missgärningar alls. Och så säger han ju då i den fjärde versen. Om Guds godhet, mildhet och tålamod. För så upplevde juden det, underlagen. Man upplevde gemenskapen med Gud som ett uttryck för Guds godhet, mildhet, tålamod och utkårelse. Men då så skruvar Paulus åt tumskruvarna lite grann och säger: förstår ni inte att denna hans godhet, detta privilegium som ni har, är till för att ni ska kunna fördjupa er omvändelse? Det är att Gud inte griper in och går till rätta med dem, utan han låter nåd gå före rätt, så att säga. Men tanken är att det ska föra till omvändelse. Det vill säga, omvändelse, vad är det för någonting i det här sammanhanget nu då? Ja, det är väl knappast att de skulle be om förlåtelse för att de har gjort överträdelse eller missgärning. Det ska man väl också göra, men det är inte så ytligt, utan omvändelsen här är ju en fördjupad omvändelse. Det är att lyssna på evangeliet. Det är ju att sätta tro till evangelium som Paulus predikar, att bli delaktiga utav den heliga ande som är utgjuten och så vidare. Omvändelsen är alltså en kallelse till fördjupad insikt i Guds mysterium. Att man inte stannar vid den bokstaven, vid lagen, utan att det fördjupas vem man är när man är intagen i förbundet. Och att det här leder då till en ödmjuk hållning, inte en dömande hållning. Utan en ödmjuk hållning att Gud är så god. Och det leder till goda gärningar. För det är ju ändå lagens syfte, att vi ska göra goda gärningar emot varandra. Det är vad omvändelsen är. Så omvändelse är inte bara en syndabekännelse och förlåtelse, eller att man offrar två turturduvor eller någonting sånt, utan det är någonting som har att göra med hjärtats hållning, hjärtats inställning. Och jag påminns nu om att Jesus säger till Simon Petrus, det är väl strax innan han går för att lida och dö för oss, så säger han till Simon Petrus att Satan har bett att få sålla dig som vete för att din tro ska gå om intet. Men jag har bett för dig, och när du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Det vill säga, när du en gång har fullbordat din omvändelse, fördjupat och gjort färdigt din omvändelse. Vi brukar i våra lutherska sammanhang tala om den dagliga omvändelsen. Kanske lite överdrivet på ett sätt, så det behöver nog utläggas vad som menas med det här. Men det ligger någonting i det på så sätt att omvändelse är en livsstil som där min självinsikt fördjupas, där min ödmjukhet inför Gud förökas, mitt beroende av Guds nåd förökas och de goda gärningarna att ha andra människor för ögonen förstärks, blir ideal på något sätt. Så det där gäller ju inte bara oss kristna, utan det gäller ju det judiska folket. Ja, det gäller ju alla människor. Varenda, också de som inte tror eller som tillhör andra religioner. För det här ligger på skapelsens plan. Om man nu inte bryr sig om Guds godhet, mildhet och tålamod. Och det var det vi läste om i det första kapitlet. Där läste vi om ett liv utan Gud, där man är styrd av sina egna begärelser och lustar, och där man ger fritt utlopp för det som kallas för köttets gärningar, och där man framförallt har vänt Gud ryggen. Om det nu är så, om man går den vägen, så står det i vers 5 här, andra kapitlet, att genom ett hårt och obotfärdigt hjärta så samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Det vill säga när det uppenbaras att Gud utplånar synden. Det är ju det som har skett en gång för alla, kan man säga. Inte en gång för alla, men skulden har ju betalats en gång för alla på Golgata kors. I Jesus Kristus så är det här utraderat. Men här talar vi om människor som är utanför Jesus Kristus. Och det är ju alla människor fram tills dess att man kommer till tro och får gemenskap med Jesus Kristus. Så här samlar man på sig vrede till vredens dag. Alltså, våra missgärningar hinner ifatt oss. Och det behöver ju inte vara särskilt svårt att förstå det, tycker jag. För det är väl så vi brukar säga redan i det naturliga. Och så som det gäller redan i det naturliga, att det som göms i snö kommer upp i tö och så vidare. Det gäller i ännu högre grad när det gäller det andliga. Så ingenting konstigt. Inte en mörk människosyn, inte något hårdhjärtat som han har skrivit, eller intolerant eller respektlöst, utan en diagnos bara på hur det faktiskt är. Det här med vreden och vredens dag som nämns här, det har vi ju talat om tidigare, så då hänvisar jag till det som har sagts. Och så går vi vidare, vi tar då verserna 6, ja, vi kanske tar 6 och 7 bara till att börja med. Han, alltså Gud, ska ge var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede, ja, det räcker egentligen om vi läser så långt. Han ska ge var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt dem som söker uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Det där känner ni igen också, att var en ska få efter sina gärningar. Och du tittar i Saltaren 62, så kan man se att det här är ju ett ordagrant citat ifrån Saltaren 62. Och det finns på andra ställen också. Men där i 62 så står det, ska vi se vilken vers det var, 13 har jag skrivit, sista versen. Du lönar var och en efter hans gärningar. Och det här kommer ju igen, inte bara här i Romarbrevet, utan Paulus har tidigare använt det ordet från Saltaren i första Korintsebrevet, det tredje kapitlet. Där det talas om att bygga Guds församling och att man ska få lön efter det verk som man har utfört. Alternativt att verket som har utförts på ett felaktigt sätt kommer att brinna upp, för det kommer inte att bestå. Och då, om ni kommer ihåg det, och det kanske jag inte ska utgå från, men när vi gick igenom det då, så sa det att visst används ordet lön, men för Paulus och för oss kristna så är ordet lön alltid en nådeslön. Det är viktigt att komma ihåg. Det är alltså inte lön efter förtjänst, utan det är lön efter nåd. Så att när Gud belönar oss, som det står här längre ner, med evigt liv, så är det ju en lön som han ger oss, en belöning han ger oss av nåd. Inte därför att vi har förtjänat det. På samma sätt är det att var och en ska dömas efter gärningar. Så tänker man så här, det finns ett annat ord som jag kommer att tänka på. Jesus säger, samla er skatter i himlen. Ni känner till det, så att man samlar goda gärningar, man samlar skatter i himlen. Och så ska vi få lön för det. Ja, det ska vi få. Så står det skrivet. Men det är ju nådeslön. Det är inte så att Gud är skyldig oss någonting. Utan lönen betalas utav nåd. Och det är viktigt att ha med sig. Vi kan se här i Romarbrevet. Nu ska vi se här. Romarbrevet 5. Jag tog de ställena här i Romarbrevet för att vi inte skulle behöva bläddra så mycket. Men det här, jag ska säga det bara, så kommer det med på inspelningen om inte annat. Att lön, att få evigt liv som lön, det är hämtat ifrån Daniels bok kapitel 12, vers 2. Och sen har jag skrivit upp andra Makkabeerboken kapitel 7, vers 9. Och där ser man att det betyder att få del utav den kommande tidsåldern. Och det är det vi får genom den heliga ande. Den heliga ande hör hemma i saligheten. Det är salighetens ande. Men vi får det som ett förskott, som en förhandsutbetalning. Vi blir delaktiga av saligheten redan här i tiden. Och det är det som kallas att vi får del av evigt liv också. Romarbrevet 5. Där har jag skrivit upp 5:21. Ska vi se vad det står där. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Så där har du svart på vitt att det är vad vi får del av. 6:e kapitlet, vers 22. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Så det där ska man ha med sig när det står att var en ska få efter sina gärningar. Ni ska få en kort kommentar till det ytterligare, men det var en annan sak som ni ska ha med först. Det här nya livet nu som vi har blivit delaktiga utav, det är det liv som vi ska leva, som vi är kallade att leva. 6:e kapitlet, vers 4. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet och så vidare. Vi har genom dopet till döden blivit begravda med honom med syftet att vi ska leva det nya livet. Och det här är någonting som gäller nu i tiden. Förutom det där med daglig omvändelse så brukar man säga, jag tror jag nämnde det förra gången också, att man ska leva i sitt dop. Ett uttryck som jag tror är helt obegripligt för de flesta. Men jag tänker så här att det finns egentligen bara ett dop, och det är Jesu Kristi dop på Golgata kors. Där dör han på riktigt och blir begraven och uppstår från de döda. Det som han har gjort, det förmedlas till den som döps på ett personligt sätt. Så det som händer det är att hans död och hans uppståndelse förs in i ditt liv. Och i den meningen så tecknas du med korsets tecken, det vill säga din gamla människa korstecknas, dör och begravs i dopet. Och det är ett verk som pågår i ditt liv nu. Även om det har ägt rum i Kristus Jesus så är det någonting som förverkligas. Det betyder så här att när de köttsliga missgärningarna gör sig gällande i ditt liv, då ligger de under korset. Det vill säga de kommer inte att resultera i någon god frukt. Utan det är snarare tvärtom så att det leder, syndens lön är ju döden, är ju korset. Så när jag uppfattar och upplever negativt i mitt liv, sånt som hör hemma i den kötsliga naturen, så vet jag att det inte har någon framtid. Och jag vet också att detta är någonting som Gud använder sig av i mitt liv. För precis som Gud använder sig av Jesu död, försoningsdöd, så använder han sig av det nedbrytande verket i ditt liv till att klä av dig den gamla människan och korsfästa, manifestera korsfästelsen i ditt liv. Ingen framtid. Och samtidigt så är det då att efter dopet så har vi blivit nya människor. Vi är nya människor därför att nu har vi gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Det hade vi inte innan. Men nu har vi det. Och det är denna nya människans liv som vi är kallade att leva. Att fördjupa vår omvändelse, att fördjupas i relationen till Gud, lära känna honom, lära känna oss själva, förstå mera utav Guds hemlighet, utav evangeliet, och tacka Gud för allt gott som vi får, om det så är vädret eller maten på bordet eller vad du vill, va? För det behöver inte bara vara andliga saker, utan allt blir förvandlat genom denna tro. Så att leva i sitt dop, det är egentligen att ta Jesu Kristi död och uppståndelse och tillämpa det när man tolkar sitt eget liv. Så ska du förstå ditt eget liv. Och jag tycker det här var en underbar upptäckt när jag gjorde den, därför att i samma stund så upphör den där kampen som finns mellan gott och ont i mitt liv. Jag kan bara beklaga det onda i mitt liv. Men jag ska inte behöva kämpa emot det i tron att jag ska kunna övervinna det. För det kan jag inte. Det är en gnostisk syn. Det är en dualistisk syn. Det hör hemma hos stoikerna och andra filosofer. Men det är inte kristendom. För kristen tro säger att det livet är kört. Det är gamla människan i korsfäst. Och du kommer att få dö, så att säga, i slutänden. När vi lämnar den här jorden. Så kommer du att befrias ifrån syndens kropp. Utan det kristna livet, det är ju då att leva i gemenskap med Gud och att stärka relationen med Gud och få den stärkt. Så det är en underbar kallelse. Bättre kallelse kan man inte ha. Och därför beklagar jag djupt när jag ser alla dessa kristna som lever under lagen och som kämpar med synden och hela tiden far mellan gott och ont och misslyckande och lyckande. Man har inte sett evangeliet. Man har inte förstått befrielsen. Man har inte förstått den nya kallelsen, utan man lever i den egna kraften fortfarande. Förmodligen så har det att göra med undervisningen om den helige ande. Men det får vi ta när vi kommer till 8:e kapitlet. Det står så här i, nu kan vi gå tillbaka här till 2:a kapitlet. Det står så här i vers 7. Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda. Alltså det här ska du läsa, om jag ska tolka om det här så att det blir lättare för dig, så skulle jag läsa så här. Evigt liv åt dem som tror på Herren Jesus Kristus. Det är att leva i det goda. Att göra det goda är att leva i tron på honom. Och söker härlighet, ära och odödlighet. Det är att leva det nya livet. Och de som lever det nya livet, de ska, för att citera ett annat ställe som jag skrivit upp här, de ska för alltid få vara med Herren. Första Thessalonikerbrevet 4, jag tror vi slår upp det, för att det är tre bibelställen på samma sida här. Kan vi läsa dem allihopa? Första Thessalonikerbrevet kapitel 4, vers 17. Ska vi se vad det står där. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Nu handlade det ju där om det så kallade uppryckande och sånt. Men det kan du bortse ifrån, utan det är målet här som är det viktiga. Vi ska möta Herren och vi ska för alltid få vara hos Herren. Första Tess 4:17 och sen är det Romarbrevet 5:21 och 6:23. Det var ju det, 5:21, det var ju det vi läste. Och nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Och i 6:23, Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Så det är, kan man säga, både startpunkten för det kristna livet och slutpunkten, målet. Det är honom som vi, i gemenskap med honom, som vi både startar det kristna livet, lever det kristna livet och får se det kristna livet fullbordat. Nu tar vi då 8-9 i Romarbrevet 2. Men vrede och dom åt dem som söker sitt eget. Här ser du att det handlar om livsinriktning. Och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest ska komma över varje människa som gör det onda. Främst över juden. Här ser du nu att han börjar inkludera juden på riktigt. Mera uttalat. Och även över greken. Men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, det vill säga tro på Jesus, främst över juden och även över greken. Ty Gud är inte partisk. Han ser inte till om det är en jud eller om det är en grek. Utan det här är giltigt då för alla människor. Men här ser ni ju att det är ganska uppenbart att det handlar om två olika sorters liv. Och därmed två olika sorters livsinriktningar. Och i förlängningen då livsstilar. Men det viktiga här är ju att det Paulus syftar till och som det han kommer fram till är att det är två olika sorters liv. För det är inte bara två olika livsinriktningar utan det är faktiskt två olika sorters liv. Gemenskapen med Gud och icke-gemenskapen med Gud. Och det är själva nyckeln för att förstå det här rätt. Det är riktigt att Paulus anser att juden känner Gud och juden är insatt i förbundet. Men det rättfärdigar inte hans ondska. Utan nöd och ångest, främst över juden men också över greken. Så det är på det sättet inte någon självklar fördel att vara intagen i det judiska, i det förbundet med Gud. Nu har jag skrivit så här sammanfattningsvis om det vi har sagt. Jag tror jag läser det innantill här. Allt för många kristna blir oroliga när de läser att de ska dömas efter sina gärningar och tycker att Paulus motsäger sig själv eftersom han betonar att vi blir rättfärdiggjorda genom tron och inte genom gärningar. Vi blir rättfärdiggjorda genom tron, men vi döms efter gärningarna. Det är ingen motsägelse i detta. Domen, alltså på domens dag, den är offentlig och synlig för alla. I den meningen kommer Gud att på domens dag behandla alla lika. Det enda som kommer att synas offentligt är våra gärningar. Men dessa är resultat av vår tro. Våra gärningar kommer att visa att Jesus är Herren i vår tro och i våra liv. Vi har redan här i tiden hans liv. Eller saknar vi honom i våra liv? Kanske syns det inte alltid, men på den dagen kommer det att bli synligt. Jag vet inte riktigt var jag har fått de där formuleringarna från. Till dels är de säkert mina egna, men är det inte en fantastisk tanke att vi som tycker här att vi kanske inte räcker till i vårt vittnesbörd och vi skulle vilja att Jesus var mer synlig ibland oss på domens dag, då ska våra gärningar, vår bekännelse, vår tro bli synlig. Då ska vittnesbördet bli där fullt ut. Då ska det bli uppenbart för alla det som kanske inte var uppenbart för alla här, att vi är kristna. Men då ska det bli synligt. Så det är inte någonting som Gud kommer att hålla emot dig och mig, detta med gärningarna. Utan det är egentligen precis tvärtom. Han kommer hålla det för oss. Nådeslönen betalas ut. Synligt för alla. Och det kan han göra tack vare Jesus Kristus och det som Jesus Kristus har gjort för oss. Då har vi gjort till och med 11. Tror vi nöjer oss med det där. Sen är det så här att i Romarbrevet så finns ju ganska tunga teologiska begrepp som man behöver kanske gå igenom i förväg, och det har jag inte gjort. Jag tänker på ett sådant begrepp som lagen, för det används på olika sätt, eller synden. Och nu är det så att, då tänkte jag som så att när de begreppen dyker upp för första gången, då stannar vi lite grann vid det. Och nu så talas det då om lagen. Om du tittar i vers 12. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga och så vidare. Här kommer ju ordet lag flera gånger. Och då måste vi säga någonting om det här ordet lag och lagen. Därför att Paulus använder det på olika sätt. Det syftar på olika inslag i lagen, om vi tar lagen som stort. Jag ska förklara det tydligast. Det första är att när Paulus talar om lagen så syftar han på Mose lag. Alltså de fem Moseböckerna. Det är det som är lagen. Och här, nu har inte jag räknat efter här, men jag skulle kunna tänka mig att ordet lagen förekommer, ja, kanske 30-40 gånger och sånt där i Romarbrevet. Jag vet inte, jag har inte räknat efter, va. De flesta gångerna så syftar det på de fem Moseböckerna, men inte alltid. Andra gånger då kan det syfta på hela skriften, det vill säga den hebreiska bibeln, det som vi kallar för Gamla testamentet. Den kan i sin helhet kallas för lagen. Och det är inte så konstigt, därför att lagen, Torah på hebreiska, det är ju ett uttryck för Guds vilja. Det är inte bara skrivna förbud eller påbud, utan lagen är ju Guds undervisning. Det är uttryck för Guds vilja. Och den finns skriftligt i de fem Moseböckerna och i hela skriften. Men den finns också i den judiska traditionen muntligt. De äldste stadgar och så vidare, va? Som också räknas som Torah. Så att det är både de fem Moseböckerna, och det är också hela skriften, ett vitt begrepp. Men sen är det för det tredje så att ordet lag används ibland i symbolisk mening. Och jag tror jag får ge ett exempel på det. Om du tittar i tredje kapitlet, Romarbrevet 3, vers 27 ska det vara. Och då är det till och med så att i folkbibeln som jag har, så har man inte ens översatt ordet med lag, utan man översatt det med regel. För det står: med vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken lag, står det i grundtexten? Genom gärningarnas? Nej, genom trons lag. Så här är alltså lagen en makt, en princip, en symbol, en kraft som är verksam. Syftar inte på någon särskilda ordalydelse eller så, utan på själva makten, principen. Du har det i sjunde kapitlet också. Jag har skrivit vers 21. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. När han då säger jag finner den lagen, jag vill göra det goda, så syftar han ju inte på de fem Moseböckerna, utan han syftar på den verksamma inre kravet som vi bär inom oss. Så kan han också använda ordet lag. Och så, om det inte räckte, så kan han använda det på ett fjärde sätt, nämligen ganska allmänt. Det står i andra kapitlet, har jag skrivit, 14, vers 14. Det ska vi snart läsa. Ja, när hedningar som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag. Fastän de inte, här undrar jag om inte han använder ordet lag på tre olika sätt i samma vers, eller vad säger ni? Ty när hedningar som saknar lagen, det vill säga de fem Moseböckerna och skriften, av naturen gör vad lagen befaller, alltså vad lagen befaller, gör kravet. Den moraliska lagen följer samvetet. Då har de sin egen lag i allmän mening. Så här har du ordet lag tre gånger i samma vers med tre olika betydelser. Och då kanske du blir lite förskräckt och tänker, ja, men hur ska vi då kunna hålla reda på vad Paulus menar? Men det är inte så svårt, men man måste se ordet i sitt sammanhang. Så att man inte misstolkar det. För om du bara kopplar till de 10 budorden, då kommer du inte att förstå vad Paulus menar. Du måste ha en större förståelse av begreppet lag. Men det har du ju fått nu. Nu var det så här då, att lagen, den var given som en gåva till det judiska folket. Och de uppfattade det som en gåva. För att genom lagen, genom Toran och genom att leva under den, så kunde de ju lära känna Guds vilja. Så det var en oerhörd tillgång som inte hedna folken hade, men som judarna hade. Och därför så kunde de inte förstå eller riktigt höra vad Paulus säger när han talar om att vi ska bli befriade från lagen. För det var ju deras käraste egendom, lagen. Men, och det är det här som är huvudpunkten nu. Men, säger Paulus, lagen kunde inte ta bort synden i ditt liv. Du kan inte bli frälst genom lagen. Det är inget frälsningsmedel. Och i den meningen så är lagen onödig. Och det här måste då Paulus överbevisa judarna om. Och det är ju det han har gjort i första och andra kapitlet här. Och han kommer göra ännu tydligare, ska vi se, när vi kommer vidare nästa gång. Så problemet är inte, och det kommer vi se när vi kommer till 7:e kapitlet. Problemet är inte lagen, utan problemet är synden. Det som händer när lagen kommer till mig, det är att synden får liv. Det vill säga jag blir medveten om allt det där som jag borde göra och allt som jag inte klarar av att göra. Det är den effekten lagen har. Men så tänkte inte judarna från början, utan de tänkte bara positivt om lagen. Nämligen att man skulle göra efter lagen och så. Det var deras sätt att hålla sig i förbundet. Nu upptäckte ju Paulus det här allt eftersom, eller när han blev en kristen. Och när han skriver sitt första brev, om det nu var det första brevet, Galaterbrevet, då använder han ju lagen väldigt negativt. Han säger att lagen överbevisar om synd och lagen kan inte frälsa. Lagen tillför inte något i ditt liv. Lagen är en uppfostrare som driver dig till Kristus och där är frälsningen. Alltså rätt så negativt. I Romarbrevet, där använder han lagen på ett mera positivt sätt. Han säger att ja, men lagen är god, det kommer vi se här framöver också, inte minst i 7:e kapitlet. Men även när han fortsätter att adressera judarna, han har inget emot lagen eller ens att man gör laggärningar. Men tro inte att den kan frälsa dig. Tro inte att lagen kan ta bort synden i ditt liv, för det kan den inte. Och det var det som var hans huvudpoäng. Så han driver inte lagen negativt på samma sätt i Romarbrevet. Utan han driver synden starkare, att synden är närvarande också hos judarna. Och nu ska vi se här. Då är det så, nu har vi lite tid kvar, men då hinner vi nog med det här också. Det är nämligen så, nu ska vi se hur långt läste vi. Läste vi till och med, vi läser från vers 12 till och med 16. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty när hedningar som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. Det visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Och med det, om det vittnar också deras samveten. Och när de är tillsammans, deras tankar som anklagar eller försvarar dem. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Och då har vi kommit på i vers 12 här, så måste vi kommentera det igen fast jag redan har gjort det rätt så tydligt. Ordet synd, alla som har syndat står det. Det är också ett sådant här tungt teologiskt begrepp. Synden är, själva ordet hamartein används ju inom bågskytte och sånt. När man skjuter och så missar man tavlan. missar målet. Då används det här grekiska ordet hamartein. Så, och det är grundbetydelsen av synd, att man missar målet. Och om du går tillbaka till det som jag sagt tidigare, har två olika sorters liv och utvecklat två olika livsinriktningar, så är det ju som så då att i den här ena egenartade mänskliga livsinriktningen så missar man målet. Och det är syndens bedrägeri. Jag brukar också när, på den tiden som jag fick ha konfirmander, att berätta för dem att ordet synd hette på gammelsvenska sund. Det är samma ord, alltså synd, sund. Och sund, vet ni vad det är? Så brukar jag ta exemplet med Öresund. Sundet skiljer Danmark ifrån Sverige. Och så är det med sundet eller med synden. Det skiljer Gud och människan åt. Det här sundet, den här grundsynden, det här att missa målet, är hos Paulus en makt som finns ibland oss. Ett herravälde helt enkelt, som vi är under, som vi lever i. Det är från detta vi behöver bli frälsta. Synden är en herre, kommer vi att se längre fram i Romarbrevet 6, vill jag minnas. Att det talas om syndens herre, men nu är vi friköpta ifrån syndens herre och tillhör en annan herre. Men det är så han betraktar det. Vi blir alltså förslavade under synden som herre, under dess herravälde. Och det var ju vad som framgick av första kapitlet också, att när vi går fel väg så kommer vi mer och mer under dess inflytande också. Och vi blir fångade i synden. Och det slutar med att vi retar Guds vrede. Guds vrede kanske kan vara ett sätt för oss att vakna upp och bli frälsta. Men vreden är ju mest förknippat med domens dag. Så i tredje kapitlet, jag har några verser vi kan titta på dem. Tredje kapitlet, vers 9. Just det. Har vi något företrädande? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Och det är det att vi är under syndens välde, att vi är skilda från Gud. Det är det som gör att vi gör synder. Så det är inte så som man ibland kan få för sig att några tycker och tänker att om man gör missgärningar, man gör fel, då blir man en syndare. Så är det inte, utan det är precis tvärtom. Vi är syndare. Och det är därför som vi gör sånt som är fel. Vi följer vid den kötsliga naturen så blir det fel. Och vi kan inte göra något annat, för vi är slavar under synden. Vi kan inte följa Jesus. Vi kan inte börja tro på Gud av egen kraft. Vi kan inte göra någonting sånt. Utan vi är fångade. Och det är därför som Gud sänder Jesus Kristus in ibland oss, för att visa oss en annan väg. Och det här gäller ju då alla människor, som sagt. Och det kan man se också i Gamla testamentet. Man har skrivit upp första Mosebok 6:5. Men jag tror jag läser första Konungaboken 8:46. Där har vi det, ja. Första Konungaboken 8:46. Om de syndar mot dig, och det finns ingen människa som inte syndar, och så vidare. Och på samma sätt ser vi i Jobs bok, kapitel 4, vers 17. Kapitel 15, vers 14. Och i Jesajas bok, 64, vers 5 och så vidare. Så synden härskar över mänskligheten. Och som det stod här i Romarbrevet, det som jag läste nu, att hedningarna, de har syndat utan lagen. Lagen gör ingen skillnad. Och judarna har syndat under lagen. För synden har inte med lagen att göra, utan synden har att göra med den fallna naturen. Med människans bortvändhet ifrån Gud. Och den har alla människor. Och sen i vers 13 så fortsätter Paulus med att först adressera judarna. Och det gör han ju då med de här orden. Det är inte lagens hörare, utan lagens görare som ska förklaras rättfärdiga. Och det där tror jag att de mycket väl förstod. Det är inte lagens hörare, det vill säga judarna. För de var ju under lagen. De hörde ju lagen. Vi hedna folk räknas ju inte in där. Vi är ju inte lagens hörare. Alltså vi står inte under Gamla testamentet och fem Moseböckerna på det sättet. Men judarna gjorde det. Och de hörde Guds ord. Och då säger Paulus, men det räcker inte med att man hör Guds ord. Man måste ju göra Guds ord, leva efter det också. Om det visste ju judarna då, va? Sen att Paulus med det menade, det vill säga tro på Guds nåd i Jesus Kristus. Det är inte riktigt uttalat här ännu, va? Men det är vad han tänker. Men judarna borde vara med så långt så att de begriper att det inte är laggärningarna i yttre mening som avgör det hela. Utan det sitter ju i hjärtat. Och då blir det genast lite svårare. Så att man ska inte bara höra eller inte ens bara göra, utan man ska vara både höra och göra, det vill säga lyda. Om jag inte tar fel så är det här nyans av samma ord i hebreiskan, att höra och göra. Vi har det ju i Nya testamentet också, att höra det betyder att stå under, höra, ta emot och sedan göra. Om man inte gör så har man egentligen inte hört. Det är liksom tankegången. Och den tankegången var självklar för judarna. Och det är det som Paulus åsyftar här. Så han börjar alltså säga lite smått här att det räcker inte med lagen. Den förändrar ingenting. Och det räcker inte ens med laggärningar. Utan här krävs någonting mer än så för att vi ska bli rättfärdiga inför Gud. Det här är första gången förresten i vers 13 som man använder det uttrycket i Romarbrevet, förklaras rättfärdiga. Och det kommer vi att gå in på i detalj här framöver. Jag har skrivit, vi kan ta tredje kapitlet, vers 20. Bara så ni ser uttrycket där. Ja, där kommer det igen, va? Ingen människa förklaras rättfärdig genom laggärningar. Vers 24. De står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, ja. Och vers 26. I den tiden vill förklara, är han själv rättfärdig, han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Ja, så här fortsätter det var och varannan vers när vi kommer så långt. Men där är vi inte riktigt ännu. Jag har också skrivit upp här tredje Mosebok 18:5. Jag tror vi hinner läsa det också. Vad lagen säger i det här avseendet. Tredje Mosebok 18:5. Där står, ja, ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar, ty den människa som följer dem ska leva genom dem. Jag är Herren. Och nu måste ni komma ihåg det här att, ja, det står att man ska följa stadgarna och lagarna och så ska man leva genom att göra dem. Ja, men när vi kommer till uppenbarelsen i Jesus Kristus så räknas ju det in i allra högsta grad. Det vill säga, då ska du också höra och göra tron på Jesus Kristus. Annars så följer du ju inte evangeliet. Om Gud nu ger evangelium så räknas det också in, så att säga, i lagen eller i lagens fullbordan. Och det var ju där de kom till korta. Och kommer man till korta där, då hjälper det inte hur man tar i med det här andra. Titta i Apostlagärningarna också, kapitel 10. Där står nämligen i vers, ja, det är vers 34, när Petrus talar i Cornelius hus. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Där har du ju samma trestegsraket, tror jag på att säga. Du har först tar emot honom. Alltså, men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Man tar emot honom, de som fruktar honom. Och sen gör det som är rätt, det vill säga vandrar i trons lydnad. Vilket folk han än tillhör. Först och främst juden, men också greken. Så att sättet att tänka finns med bland de första kristna. Och i apostlagärningarna som vi nu läser. Och i Romarbrevet som vi nu går igenom. Nu står det i vers 14 och 15 att hedningarna av naturen gör vad lagen befaller. Det vill säga spontant, insiktsfullt, utan att ha tillgång till den mosaiska lagen, så gör de ändå vad lagen befaller. Och när det sägs att de har sin egen lag, då förstår vi att han talar inte om Moses lag, utan man har liksom det här inbyggt i sig att man ska vara lyhörd för Gud. Underförstått också särskilt lyhörd för Guds evangelium och nådeserbjudande. Nu går tiden ut här, så vi hoppar till slutet där på vers 16. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Det fanns nämligen, och det kan man inte se ut av texten, men det fanns en utbredd uppfattning bland judarna vid den här tiden att man skulle dömas i relation till sin förebild. Alltså man hade Abel, den rättfärdige, eller man hade Enoch, eller man hade Melkisedek, den här överste prästen som Abraham träffade, som förebilder. Och de skulle vara så att säga måttstocken för den här domen på domens dag. Jag undrar om inte de kommentatorer har rätt som säger att Paulus har det i bakhuvudet när han skriver det evangelium som jag predikar. Det är måttstocken. Så han jämställer sig med Abel, Enoch, Melkisedek och så kommer Paulus själv. Det evangelium som jag predikar ska vara måttstocken. Så där har han verkligen ställt saker och ting på sin spets. Han förmedlar försoningens ord, nådens ord. Nu har vi då från vers 17, vi får ta nästa gång, till och med kapitel 3, vers 9 framför oss. Och där adresserar han juden mera direkt på förekommande anledning. Men det som sagt, det får vi ta nästa gång. Herre, vi tackar dig för att vi har tillgång till ditt ord, att vi kan läsa det, att vi kan fördjupa oss i det. Och vi ber att du genom din ande förklarar och förtydligar och gör ordet verksamt ibland oss. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi håller på med Romarbrevet och det här var del 11. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 i kyrkan. Och sen kan du lyssna till det då på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Och efter programmet slut så kan du lyssna till Missionskyrkans sändning och du får lyssna till deras söndagsgudstjänst. Fram till sändningens slut så får ni lyssna till musik.
För mig ut i vindens riktning, upptagen helt av dig. Som ett barn bär leken i sig, låt din glädje bo i mig. För mig ut i vindens riktning, upptagen helt av dig. Som ett barn bär leken, låt din glädje bo i mig. Du är kraften som ger livet, jag får vara vän med Gud. Ge den frid som viljan vänder och öppna den för sanningen. Skugga